innan vi spelade in dagens avsnitt så var jag och fikade med min kompis Josefin. Hon är otroligt rolig, varm, uppsluppen, har så här kul värderingar och är en allmänt härlig person som får en att känna sig liksom glad när man träffar henne. Och medan vi sitter och fikar så kommer en annan bekanting ut från fiket, Tone, i en härlig höstkappa och vänder sig om och fyrar av något varmt leende och kläcker ur sig tre meningar, varav två är roliga skämt. Och sen dansar de vidare till bokmästaren eller någonting. Och där satt jag mitt i vad som skulle kunna beskrivas som en fantastisk workshop inför dagens avsnitt. Varför fick Josefin Ginder och Tone Schunnesson mig att må så himla gött? Då vill jag hälsa er välkomna till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vad är det som gör att det var så gött med att fika just med Josefin, och varför blev det så härligt när Tone rände förbi? Jo, det är samma sak som gör att vi vill lägga vår röst på Barack Obama. Varför vi vill förändra allt när vi hör Greta Thunberg. Eller varför jag vill följa en medicinman ut och ha ett miserabelt liv i skogen. Det handlar om karisma.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien, som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden, eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar, så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka.
Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dagens tema, karisma. Och när jag föreslog det här i vår lilla redaktionschatt så sa du så här, men är inte det här för likt, var det typ självsäkerhet eller utstrålning, sånt som jag tagit upp tidigare?
Ja, precis, vi har tagit upp tidigare, så var det också en sån fredagsfråga om kan man öva upp sin utstrålning. Och i det så nämnde vi lite karisma, så tänkte jag, vänta, blir det samma sak all over again?
Och det blir inte riktigt det. Det här är lite en egen grej som dock angränsar till andra saker som vi har tagit upp, så som det här med att vara cool. Det liksom snuddar vid det. Men en cool person kan faktiskt vara fett okarismatisk.
Just.
Självsäkerhet. Att vara liksom självsäker och trygg i sig själv kan man vara utan att vara karismatisk. Så att det är lite en egen grej. Narcissism kanske du associerar till. Liksom, narcissister är väl ofta rätt karismatiska. Ja, det kan de vara, men så att säga, de behöver inte vara det. Och är ju ofta inte det också. Så att det här är liksom en egen pryl som förtjänar sitt eget avsnitt. Och jag är så pepp för att jag kände att det var... Alltså, framåt slutet av det här avsnittet så blir det en riktigt liksom, godisregn. Det blir liksom en piñata av goda forskningsbaserade råd till lyssnarskaran.
Och det, alltså, jag spekulerar, men jag tror att det är precis vad lyssnarna, ink jag själv, behöver. Jag behöver ett jävla godisregn just nu.
Ja, för att man undrar ju direkt så här, okej, karisma, kul, kan jag träna upp den här goda förmågan? Ja, alltså det finns en del att göra så att säga. Man kan jobba med det här. Så att jag bara slänger ut det som en liten cliffhanger. Och sen så kör vi igång.
Ja, var vill du att vi börjar?
Ska vi börja med en definition kanske?
Ja, Björn, kan vi börja med en definition?
Ja, ordet till att börja med.
Ja, det låter finskt.
Det låter finskt.
Karisma.
Ja, tror du att det är det?
Nej.
Vad tror du att det är?
Varför inte finskt? Varför skulle det inte kunna vara det?
Därför att...
Stött och Finlands vägnar.
Ja, men som många andra ord då inom det här psykologi- och bekantenskapsområdet kan man säga.
Så det är latin.
Antingen brukar det vara latin då, eller grekiska som det är i det här fallet. Och ordet då, det grekiska ordet för gudomlig gåva.
Ah.
Det tycker jag är så himla träffande och bra, för att är det inte så man tänker på karisma?
Ja, man bara fick det. Grattis du.
Grattis du. Du fick den här gudomliga gåvan. Man brukar prata om en X-faktor ibland. Har du hört talas om det?
Ja, jag har aldrig riktigt fattat vad det betyder.
Men det är så här, den personen har något. Ja. Det är liksom en X-faktor. Jag kan inte sätta ord på det, den bara har något.
Ja.
Ja. Det är väl kanske framförallt i den anglosaxiska världen då, som man använder det uttrycket. Så ordet gudomlig gåva, grekiska. Och definitionen då hämtar jag från APA, American Psychological Association. Och då skriver de så här. Den särskilda aspekt av personlighet som möjliggör för en individ att väcka förtroende hos ett stort antal människor. Typiskt karismatiska personer är exempelvis framgångsrika politiska eller religiösa ledare eller ledare för sociala rörelser. Det där lät ju torrt. Ska vi ge det där lite liksom kött och blod?
Ja, jag vill genast med rödpenna ringa in ordet förtroende. Är det det handlar om?
Ja.
Ja.
Precis, att du liksom får med dig människor. Så här, vardagligt använder vi ju begreppet karisma då för att beskriva någon som har en svårgreppbar förmåga att charma och övertyga andra. Dra till sig uppmärksamhet eller beundran, det är mer en sån här vanlig ordboksdefinition.
Ja, precis. För beundran och någonstans så här, jag vill vara den, ha den, vara nära den. njuta av dens värme, rolighet etc.
Ja.
Är det jag känner. Just förtroende brukar inte jag kanske vara det prick känner. För det kan jag ha för en rätt torr typ också.
Ja.
Jag väljer att bortse lite från det ordet. Mm. Så att det här programmet kan få fortsätta.
Ja, precis. Och om vi då ska liksom bara separera det ytterligare från det här andra vi har pratat om, som liksom utstrålning, självsäkerhet och liksom coolhet och den typen av grejer, så är det här väldigt mycket fokus på egentligen maktdimensionen.
Mm.
Att man kan övertyga, charma och få med sig folk.
Mm.
Så karisma är närkopplat till makt över andra.
Just det, vilket gör det plötsligt eftersträvansvärt i ännu fler, på ännu fler sätt än vad man kanske först trodde.
Ja.
Att det är kul att folk gillar en, men du kan också påverka dem.
Mm. Och jag pratade då om framgångsrika politiska eller religiösa ledare eller ledare för sociala rörelser. Man kan ju tänka sig också ledare för företag och sådär. Har du några personer top of mind?
Ja, min absolut mest karismatiska, Barack Obama.
Han ligger överst på listan för mig också.
Ja.
Vad är det som gör honom karismatisk, tycker du?
Ja, vi är ju inga unika snöflingor där, någon av oss, när det kommer till att tycka han är karismatisk. Jag har länge tänkt att det är hans, han har det swagiga. Alltså att han liksom har jättemycket makt, jätteviktig och ändå liksom känns lite skön.
Avslappnad, trygg så.
Ja, stort varmt leende, självsäker, koll på läget, humor.
Oprah?
Ja.
Oerhört karismatisk.
Ja.
Vad är det hon har då?
Värme, svar på tal, nyfiken, vart igenom en del.
Mm, en bra story så.
Ja.
Ja. Greta Thunberg, hon är ju en framgångsrik ledare för en social rörelse.
Fråga inte mig om jag tycker hon är karismatisk, Björn. Don't do this to me.
Nej, eller hur?
Mm.
Vi kan väl ha det lite i bakhuvudet och se om vi kan under avsnittets gång landa i hennes secret sauce, så att säga. Nu ska jag sticka in något som kommer att göra dig obekväm.
Aha.
Det är att du är den mest karismatiska personen jag har i mitt liv. Sådär. Alltså som jag känner privat.
What?
Ja, jag kan inte komma på någon annan.
Jag blir jätteglad, Björn.
Vad kul.
Ja.
Jo, men starta ett parti och du har min röst. Och då såg jag att du just nu brinner för det här med att sprätta bort alla små djuröron från bebiskläder.
Ja, alltså vad är det? Det går på allvar inte att köpa ett värmande plagg till den här gnyende bebisen utan att det har små öron.
Nej, men starta det partiet och du har min röst.
Tack.
Mm.
I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
Det här begreppet då dök upp i forskarvärlden med hjälp av Max Weber. Tysk sociolog, stor tänkare som påverkat oss massor. Han talade om tre typer av auktoritet som finns ute i samhället. Traditionell, det vill säga ärvd, kungahus och whatnot.
Mm.
Juridisk, alltså sån liksom formell auktoritet. Sådär. Mm. Men också karismatisk. Han beskrev det så här. En viss aspekt av individens personlighet genom vilket hon eller han skiljer sig från vanliga personer och betraktas som någon med nästan övernaturliga, övermänskliga eller i alla fall exceptionella styrkor eller kvaliteter. Dessa kvaliteter är inte tillgängliga för en vanlig människa utan ses som gudomliga i sitt ursprung.
Oj, det här är ganska... Det är inte lilla fiolen han spelar på här.
Han spelar på en relativt stor cello.
Ja.
Det gör han. Men vi kommer att liksom ta ner det där.
Mm.
Så att säga, det har väl hänt en del med karismabegreppet sen han började spåna på det här tidigt 1900-tal, eller när det nu var. En känd fransk sociolog och tänkare som hette Pierre Bourdieu. Han har då senare tagit vid när det gäller det här med karisma. Och han skrev mycket att trycka på att karisma uppstår inte enbart i individen utan i mötet med andra.
Mm.
Alltså att man måste se en kontext sådär. Till exempel om man skulle luftlandsätta Adolf Hitler på Nytorget på Södermalm i Stockholm.
Just det. Hur många får han med sig?
Inte jättemånga kanske.
Nej.
Så att en person är karismatisk bara om andra är överens om det, så att säga.
Mm.
Och ens budskap har någorlunda förutsättningar att landa och sådär.
Mm.
Okej. Gudomlig gåva, säger vi. Det antyder ju att det här inte skulle kunna läras in, eller hur?
Mm.
Vad tror du?
Nej, men eftersom du ställer frågan så jag tror faktiskt att man kan lära sig. Kanske inte allt, men mycket av det.
Mm.
Att det är liksom, som med allt annat, beteenden är saker man gör.
Japp. Det finns en brittisk psykolog och forskare, en av de stora liksom, karismaexperterna i den här karismaforskarvärlden då. Richard Wiseman, bra efternamn.
Ja, bra efternamn. Och jag blir genast nyfiken, är han superkarismatisk, han som kan så mycket om det här?
Du, det skulle man väl veta, såklart. Jag har bara läst intervjuer med honom, jag har inte sett någon rörlig bild eller så. Men han håller på mycket med det här, och han har i alla fall landat då i att det vi kallar karisma är till ungefär hälften medfött och till hälften inlärt. Mm. Det finns vissa grejer där då, liksom personlighetsdimensioner, det här med extraversion till exempel. Mm. Det vet vi att det är ganska stor del så att säga, medfött, hur extrovert och introvert man är. Mm. Och då extroversionen som bra grej där, förstås. Vi har det här vanliga tjötiga med att det hjälper att vara lite tjusig.
Snygg.
Ja. Mm. Och så. Men som med allt det här då, så där finns både en inlärnings- och en medfödd komponent, så kan man genom att anstränga sig mer kompensera för brister i så att säga, den genetiska grunduppsättningen.
Mm.
Vad tänker du att vi uppfattar som karismatiskt? Du var inne på en del grejer när vi pratade om Obama, Oprah och sådär.
Självförtroende, värme, humor, rolig. Om jag har varit på en fest och träffat någon som varit otroligt karismatisk, så är det ofta folk som fått mig att må bra och skratta. Vet inte om intelligens, smarthet och sånt ingår i det här. Eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte man behöver vara smart för att jag ska tycka att någon är charmig. Kanske verkligen inte.
Nej, vad tycker du?
Eller det kan jag inte fråga dig, för du vet ju. Du sitter med facit.
Jag sitter med facit här faktiskt. Mm. Men du säger massa saker som liksom tangerar verkligen det vi ska prata om sen. Men vi kommer gå in på det här på en oerhörd detaljnivå.
Jag älskar småningom. Sånt.
Ja, det, exakt. För att det är det som är grejen. Att folk är så svårt att verbalisera. Mm. Varför tycker du att Oprah är så otroligt karismatisk? Mm. När man svarar på den frågan, så det händer ju med också mig. Så att säga. Mm. Alltså, man rör sig på en ganska abstrakt nivå. Nej, men hon är så varm.
Mm. Ja, vad är det då?
Vad är det då? Ja. Och det är det folk brukar hamna i när de ska beskriva den här X-faktorn då.
Just det.
Men mot slutet av det här avsnittet, när vi går igenom listan, så kommer vi att liksom, verkligen dyka ner i det på en oerhörd detaljnivå då. Men forskarna som pysslar med det här, de behöver ju så att säga, nu är det så svårt ord, alert. De behöver operationalisera begreppet. Alltså de behöver liksom koka ner det i mindre beståndsdelar så att man ska kunna mäta karisma på olika sätt. Så att det finns mycket på det. Men några såna här grejer då, det är fokus på värderingar, att de är liksom väldigt värderingsdrivna eller verkar vara det.
Mm.
Och att man har ett starkt känslomässigt budskap. Ja, vad är det då? Ja, men det ska vi prata om mer detalj senare.
Mm.
Men det är två såna grejer. Och det är ofta i ledarsammanhang man pratar om det här med karisma, och det är också mycket av forskningen, karismaforskningen, är gjord på chefer av det skälet.
Ja, ja, ja.
Så att det är ett annat sånt här område där så att säga, det är så nära kopplat till arbetslivet, så att på liksom, business schools runt om i världen så bedrivs det rätt mycket forskning på det här.
Ja, och det kan man ju tänka sig, för är du ett storsatsande bolag och du lyckas haffa den där chefen som har the X-factor som liksom inger förtroende och så här, då är det värt sin vikt i bitcoins.
Ja, och varför, Lina, tror du att det är det? Varför är det bra med en karismatisk ledare?
För att man får med sig staben och man lyckas attrahera kunder. Om facet utåt är liksom något folk litar på, så är det bra både för de som jobbar för och de som spenderar pengar på.
Ja, visst, exakt. De två grejerna. Det är alltså dels att motivera följare, snedsträck, anställda att göra svåra och motiga grejer, kan det vara. Man vill kunna ge intrycket av att man kan övertyga andra också. Alltså man vill inför, alltså sina anställda till exempel, ge intrycket av att jag kan övertyga världen om vårt företags förträfflighet och så.
Ni har satt er i rätt båt.
Ni har satt er i rätt båt. Andra kommer följa efter, lite så. På ett sätt att man marshmallow-testar sina anställda. Alltså man, så här, belöningen kommer sen. Kämpa på lite nu.
Just det.
Den grejen så. Läste en intervju med en John Antonakis. Han är forskare, specialiserad på det här vid universitetet i Lausanne. Citerar honom. Om jag är en härförare och säger åt mina trupper att gå till attack, men gör det med en ankas kvackande snarare än ett lejons rytande, då kommer personen bredvid mig inte tro att andra kommer att våga gå till attack.
Ja, det är just den här känslan av att man är i grupp. Det är inte bara jag som blir övertygad utan alla.
Ja. Precis, det här är någon att följa sådär. Mm. Andra kommer också följa den här personen, så att, precis, det finns väl något liksom, mått av konformitet i det, att det här uppstår ett led att rätta in sig i. Mm.
Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance to come back here and tell our enemies that they may take our lives but they'll never take our freedom.
Så karisma är alltså motiverande, och det finns en del studier som visar det, till exempel en publicerad i tidskriften Evolution and Human Behavior. Den studien heter Charismatic Leadership and the Evolution of Cooperation, alltså karismatiskt ledarskap och hur samarbetet har evolverat. Och där argumenterar författarna för att det finns ett överlevnadsvärde, alltså för våra såna gamla stamsamhällen på savannen.
Mm.
Hade bättre chans att klara sig med en karismatisk ledare och följare som så att säga föll för den här karisman.
Alltså ja,
den dynamiken, den relationen har ett så att säga, överlevnadsvärde i gruppen. Sådär.
Det känns ju både trevligare och mer effektivt kanske att åstadkomma stordåd för att folk vill följa än för att man piskar och hotar dem.
Ja. Mm. Men de resonerar så här då, att i den forskningsartikeln, att vi har pratat om det tidigare i de här gamla, i de här grupperna där vi växte fram som art. Varför var inte alla bara sån superfriåkare som liksom latade sig, eller alltså tog de här genvägarna, eller var allmänt så här psykopatiga eller antisociala, alltså att vara en friåkare på något vis.
Men då hade vi dött ut för...
Utnyttja systemet.
Då hade vi dött ut för direkt.
Ja, precis. Och den typen av beteenden är så himla frowned upon. Alltså vi tycker så illa om det.
Ja, just det. Det straffade sig att bete sig så.
Ja,
och gör fortfarande än idag i viss utsträckning. Ju.
Visst. Och sen så är det ju då en liten klick för vilka det här har varit lönsamt. Så att säga. Så att egenskapen finns fortfarande representerad i vårt samhälle. Mm. Men vi, den stora majoriteten människor är liksom samarbetsorienterade i grund och botten. Då. Och just den här liksom dynamiken, karismatisk ledare, följare som hakar på, den hade liksom ett överlevnadsvärde då, resonerar de här forskarna.
Och också att vi kan inte ha en by där alla 45 är karismatiska ledare. Det blir ingen ordning på något.
Nej.
Det måste vara en som är väldigt mycket mer karismatisk än andra, och de andra måste vara lite mer tillfreds med att följa.
Ja, precis. Och sen så i samma artikel här då, så läste jag om en serie studier som de hade gjort. Ett experiment gick till så här, att man slumpade in folk i olika grupper. Och en fick titta på TED-talks med karismatiska talare. Och det är ett typiskt liksom, kriterium kan man säga. För det är därför jag aldrig kommer få göra något TED-talk. Alltså att man ska vara en fräsig karismatisk figur.
Ja, och är man det så kan man få mig att bli uppslukad av och dela nästan vad som helst.
Mm. Då visade det sig att de här som hade fått titta på karismatiska TED-pratare...
Mm.
De var mer prosociala i ekonomiska spel efteråt. Ni vet, såna här som vi har tagit upp i många olika avsnitt, alltså där man spelar om en pott och man kan bete sig egoistiskt eller man kan bete sig altruistiskt och sådana saker. Där var folk mycket schysstare i spelet efter att ha sett karismatiska talare.
Är schysstare här att översättas till liksom lite mer karismatiska själva?
Eller? Nej, inte mer karismatiska, bara mer generösa, litare på andra, alltså den typen av hyggligare i spel.
Intressant.
Efter att ha exponerats för en karismatisk figur.
Mm.
Så att det är en sån studie då som de här karisma-evolutionsforskarna lyfter som stöd för sin tes. Då. Att karisma ger provsocialt beteende.
Det är ju fantastiskt i så fall.
Mm. Annan grej som man har sett då som gör att karisma kan vara bra eller åtminstone användbart för en ledare. En studie som heter Is adhering to justice rules enough? The role of charismatic qualities in perceptions of supervisors overall fairness. Kort och snärtig titel som vanligt.
Mm.
I den så lät man massa anställda gradera sina chefers karisma, och sen tittade man på sambandet med hur rättvisa de här cheferna uppfattades. Och det man kunde se där, det var att karisma gjorde att chefen uppfattades som mer rättvis. Mm. Oavsett om de följde reglerna på arbetsplatsen eller inte.
Mm.
Alltså att man får som chef större svängrum om man är karismatisk. Då kan man liksom bete sig lite mer hur som helst, men fortfarande uppfattas som rättvis.
Mm.
I större utsträckning i alla fall.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jo, men det kanske är en av anledningarna till att folk vill ha karisma, för att då får man liksom lite mer slack i livet. Man kan göra lite mer som man vill.
Det blir lite som att vara snygg.
Ja, exakt. Man får lite mer...
Man får lite mer spelrum i tillvaron i största allmänhet.
There's a bigger dream waiting for you. Just waiting for you to step into it. To step into it. Your life is big. Your life is huge.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent,
så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Vad tror du, är en karismatisk chef automatiskt lika med en bra chef? Den frågan kanske vi lite grann har besvarat. Men...
I bemärkelsen att han får folk med sig, ja. Men sen behöver den ju absolut inte vara kanske schysst eller rättvis eller inte fiffla med pengar, till exempel.
Nej, precis. Så att, ja, på vissa sätt, men inte... Det liksom finns inte likhetstecken. Så ju mer karismatisk, desto bättre chef. Och det beror på hur man mäter bra chef, såklart. Mm. I en studie så undersökte man det här sambandet mellan karisma och gott ledarskap. Då. Mm. Den har det här snärtiga namnet. The Double-Edged Sword of Leader Charisma. Understanding the Curvilinear Relationship Between Charismatic Personality and Leader Effectiveness. Och där gjorde man så här. Det var... Jag tror att det var det här schweiziska forskarteamet i Lausanne som kollade på 306 chefer. Man fick folk att rata dem utifrån karisma. Mm. Och sen utvärderade man deras effektivitet i arbetet på massa olika sätt. Du vet, så här, resultat och hur de liksom interagerar med medarbetare och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Massa olika mått på effektivitet på arbetsplatsen. Och sen så ställde man den här karisman mot... prestation eller effektivitet på arbetsplatsen. Och då visade det sig så intressant, tyckte jag. Låg karisma var dåligt, men liksom väldigt hög karisma var också dåligt för effektivitet. Bäst var de som hamnade i mitten.
Medelkarisma.
Och då förklarar de det på det här viset. De här cheferna som hamnade för lågt, det var dåligt för effektiviteten eftersom de inte kan tänka stort eller förmedla stora tankar. Mm. Alltså de var dåliga på det som brukar kallas strategiskt som tänkande. Hög karisma, det var också dåligt då, eftersom man tenderade att hamna väldigt långt ifrån verkligheten på något vis.
Just det, var inte verklighetsförankrat. Man blev så otroligt visionär för att man hade kanske, då snudde vi nästan vid storhetsvansinne och sådana saker.
Ja, men precis. Alltså, jag tänker om man slänger in en sån här frikyrkopastor.
Det här kan vi göra, alla ska med. Låt oss, ja.
En sån person kanske inte är så road av att göra en översyn av verksamheten. Är du med på vad jag menar?
Uppföljning och utvärdering och sådana saker.
De vill mer sitta i sitt hörnkontor och bara tänka stora tankar och sen så gå ut och hålla ett brandtal till personalen på fredagsfikat. Så att man hamnar liksom lite för långt ifrån. Så bäst var de som hade då moderate charisma i den här undersökningen. Och Antonakis, forskaren, han skriver så här då, att basen i kakan, han använder en kakmetafor, är kunskap. Karisma är icing on the cake. Är liksom glasyren på...
Just det. Om man bara en jävla massa glasyr så blir det ingen kaka.
Nej, exakt. Mm. Det här satte igång massa tankar hos mig om... Det är framförallt liksom ett projekt som jag har varit insyltad i med en oerhört karismatisk chef.
Berätta, hur gick det?
Hur är du? Är du liksom karismaresistent eller är du en sån här guru... Faller du för gurus?
Total sucker för gurus.
Ja.
Alltså, ha ett slående anförande eller ett riktigt bra swag när du kliver in i mötet och jag kommer att både köpa produkten, ställa mig i ledet och så. Jag tror att jag har sagt det tidigare på att auktoriteter tycker jag är himla härligt. Jag följer dem gärna.
Ja. Jag är ju oftast faktiskt lite tvärtom. Vi har ju berättat om mitt så här lite tvångsmässiga trots ibland.
Just det.
Och så fort jag känner att något blir lite sektigt så brukar jag reagera negativt. Och så brukar jag kanske bli lite så här kritisk i de sammanhangen. Och det gillar ju ingen. Det gillar ju inte, den karismatiska personen gillar det inte.
Nej.
Då hamnar man på dens shitlist. Och alla följare, så att säga, som är närvarande. Jag tycker inte heller om det.
Nej, för du är neggig eller en troublemaker.
Man är neggig, någon som stör sådär. Jag blir inte någon jätteneggig person, men just sådana här lite gurutyper brukar jag reagera ganska dåligt på. Men den här personen hade tydliga gurukvaliteter och jag liksom föll ändå pladask på något vis för att han var så himla charmig och jag vet inte. Jag hade någon sån här one-on-one med honom först och blev liksom, gud, det här projektet vill jag hoppa in i. Men sen så tänker jag mig att han var verkligen en sån här person som var väldigt, liksom, väldigt, väldigt mycket karisma och väldigt lite liksom operational skills.
Alltså hands det här, on och, ja, precis. Det är många engelska ord för det här, men få svenska är handgripligt, konkret, vardagligt.
Vardags, bara få det att funka.
Ja,
och när jag hade varit i det här projektet ett tag så märkte man också att det var där det var problem, så att just säga. Det. Att så här, ställer du en vanlig rak fråga om något enkelt.
Så fick du ett inspirational quote till svar.
Ja, men en deadline. Då kunde man inte riktigt få svar på det. Utan det här var en person som verkligen hade en otrolig talang för att befinna sig uppe på den där liksom höga karismanivån. Och jag tänker mig att det kan funka om man har en jättestab som tar hand om resten och så.
Just det, bra mellanchefer där som sköter det.
Bra mellanchefer. Vardagar. Och det är liksom inget, alltså jag vill inte liksom döma ut den här personen. Alltså för att när det gäller karisma så var det 100 av 100.
Ja, just det. På rätt ställe så är det säkert precis vad som behövs.
Precis. Men det blev lite problematiskt i den här verksamheten. Ja. Och det märkte man också över tid då. Att folk som var helt, liksom jag, helt uppslukade av den här figuren i början. Efterhand tappade, liksom förtroendet började liksom naggas i kanten. Och så blir man, då får man på sig ett par kritiska glasögon. Ser massa mer problem som man kanske har struntat i tidigare. Mm. Och efter ett tag så började folk sluta på den här, i det här projektet då.
Ja, spännande.
Visst, och jag tänker på bara den här jämförelsen med så här sekter.
Ja.
Att sektledare.
Visst.
Är väl ofta såna typer. Ja. Som verkligen bara suger in folk. Och sen så är det kanske inte så jävla gött i sekten efter ett år. Har du lyssnat på den här väldigt intressanta poddserien från Svenska Dagbladet? Den heter Medicinmannen.
Ja, av Lars Berge med flera.
Just det, där var det verkligen så. Mm. Alltså en absolut förtrollande man som kom från Kanada. Påstod att han tillhörde någon slags infödd, vad säger man? Native
American gäng.
Ja, precis. Mm. Och kom till Sverige, lyckades få med sig massa folk på något helt vansinnigt projekt. Att ge sig ut i skogen i Västernorrland någonstans och leva av vad naturen kunde ge där. Och det blev ju inte bra. Det blev fullständig misär och så. Men ändå den här karisman räckte liksom ganska länge. I ett par år kunde han hålla igång det där liksom miserabla livet för de här personerna som hade lämnat hus och hem för att följa honom då. Men han var väl på en sån liksom extremt hög karismanivå. Men inte så mycket det här konkreta, handgripliga, det fanns inte där.
Ja, just det.
Och så småningom så liksom urholkas förtroendet och så tappar man sina följare.
Så man ska alltså inte ha för hög karisma för att vara en bra chef, men inte heller för låg?
Nej, precis, precis. Follow me. Where we are met with cynicism and doubt, and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can.
Follow me. Ska vi gå över till hur man kan skapa sig detta?
Ja, men
den
det
fina
vi,
nivån av karisma.
Det ska vi behöver verkligen.
Inte
alla,
vi behöver inte liksom bli Barack Obamas allihop, men en god dos till. Några pinhåll upp på karismastegen skulle jag inte hata.
Nej, men faktiskt. Först tänkte jag bara berätta om en studie som den här Antonakis i Lausanne gjorde. Där han ville kolla, så här, kan jag få en grupp människor att bli mer karismatiska? Kan jag träna upp dem?
Åh, gud vad jag skulle vilja att ingå i hans karismatestgrupp.
Ja, och det gick till så här då. Det var väl en mindre studie ska man säga, 34 mellanchefer faktiskt. De slumpades till olika grupper, alltså en grupp som man testade då och en kontrollgrupp.
Mm. Och när du säger kontrollgrupp så menar du vanlig.
Ja.
De gjorde man inget med, men man hade dem att jämföra med.
Ja, precis. Och sen så fick de gå igenom hans liksom, träningsprogram och innan det leverera någon slags filmat tal då, där de skulle ge någon slags budskap. Och sen så fick de gå igenom hans träningsprogram och sen så spelade han ett nytt tal.
Mm.
Och sen så hade man oberoende bedömare som skattade hur karismatisk är den här personen.
Mm.
Och då blev de, liksom nivån av karisma blev signifikant mycket högre vid andra tillfället.
Vad lärde de sig däremellan?
Ja, det är precis det vi ska gå igenom nu då. Och då tänkte jag faktiskt att vi ska, det är så lyxigt så att vi kan ösa ur två källor här, dels Antonakis och dels den här Wiseman då. De har varsin så här, det här är grejerna som du behöver jobba med.
Vi kör. Sätt på vilka du kan bli mer karismatisk, nummer ett.
Då börjar vi med Antonakis träningsprogram, punkt ett. Många av de här tipsen ligger väldigt nära det här med liksom retorik. Alltså liksom konsten att tala. Mycket därifrån. Annat är lite mer, ligger lite närmare liksom psykologhållet. Sådär.
Ja, och alltså, Antonakis kommer ju inte i sin kurs vara så här, så går vi alla och gör en näsoperation. Nej. Så ni blir lite snyggare, vilket ökar karisman. Så att de sakerna har han väl kanske räknat bort från kursen.
Ja, precis. Så att mycket handlar om liksom prat och hur man levererar det. Jo, nummer ett. Använd metaforer, liknelser.
Jaha.
En karismatisk person gör det ofta. Vår podd, Lina, är som en barkbåt av kunskap på en ocean av babbel. Pirrar i karisma-grillen
nu? Nej, det gjorde det inte, men jag förstår vad du famlar efter. Ja, men det fattar jag.
Alltså karismatiska personer använder ofta bildspråk.
Ja, och det blir bjussigt och man bjuder in någon i en värld och man förtydligar och det blir berikande. Ja, men kul.
Och det här med liksom metaforer, varför är de karismatiska? Men de kan på något vis hjälpa folk att liksom sortera känslor, göra känslor begripliga, så man får en liten story på något vis och det kan sätta igång liksom nyfikenhet och sådär.
Och också lite åka snålskjuts på en massa associationer som man har.
Ja, det var det jag försökte säga, men inte
liksom barkbåt, man bara, det väcker en massa känslor av barndom, kreativitet, alltså att det liksom...
Ja, visst.
Punkt nummer två på listan över hur du kan bli mer karismatisk enligt forskare Antonakis.
Använd historier och anekdoter.
Använd, alltså inte bara berätta utan använd som i använd för att förtydliga något.
Nej, eller berätta.
Dra en god story.
Ja. Vad tankar på det?
Ja, eller jag håller med. Ja. En bra story vill man ju ha.
Eftersom du är en karismabomb, enligt mitt sätt att se på saken, så kan jag säga att du gör ju det här.
Drar storyt. Det är lite mitt jobb i den här podden. Folk som tror att mitt enda jobb är att sitta och avbryta. Nej då, mitt jobb här är att dra anekdoterna och storiesarna.
Nej, men du gör ju alltid det. Alltså, du gör ju det vid en rödvinsmiddag också. Du stannar ju inte i ett allmänt resonemang, utan du illustrerar ju alltid med så färggranna historier och anekdoter.
Det vet jag att jag gör väldigt mycket mer än vad som ofta efterfrågas och behövs. Så vad kul att det finns något bra med det också.
Du har en publik här.
Ja, kul för mig.
Jag tänker mig att det här anknyter till det här med liksom storytelling som vi har pratat om i flera avsnitt. Men om man tänker sig att den här karismatiska personen ska liksom få med sig folk, då vill man också ha den här liksom historien.
Kan du säga igen hur punkten löd?
Använd historier och anekdoter.
Får jag lägga till ett ord?
Kör.
Använd bra historier och bra anekdoter.
Ja.
Att det jag ofta gör, du så här, vad åt du till middag? Jag bara, låt mig berätta när mat kom till jorden. Alltså jag börjar för tidigt, det blir för långrandigt. Ja. Trogna lyssnare vet detta. Så att det är ju inte bara att uppta tid med historia, utan också så här, ha kanske en poäng med det du säger.
Ja, just det, att man kan kanske då vara lite sin egen...
Underhållande eller liksom...
Vara lite djävulens advokat där.
Sin egen Edvard av Silén och försöka hålla det lite kul.
Och försöka sortera lite, så här, håller den anekdoten eller är den helt platt? Har den berättat tusen gånger förut och så vidare.
Ja.
Yes, absolut. Men karismatiska personer ägnar sig mycket åt storytelling.
Ha bra stories. Ja. Okej, punkt nummer tre då, enligt Antonakis på hur du kan bli mer karismatisk efter att du börjat använda metaforer och börjat dra riktigt bra historier.
Visa moralisk övertygelse. Jag fattade precis vad de menade när de sa det här.
Vet du vad, du gjorde det för mig idag och det tyckte jag var gåshudstarkt.
Ha?
På Twitter. Den som följer dig på Twitter vet att du ofta är vitsig, on point och berättar relevanta och roliga saker och sådär. Och sen plötsligt dök det upp en lite politisk tweet om vinst i skolor och storkoncerner som, jag tror att jag citerade rätt, använder skatten som en liksom privat liten bankomat för att driva inte så bra skolor. Och så skrev du något i stil med att jag brukar inte vara politisk här, men det här brinner jag för. Och det tycker jag var så himla fint. Bara sitter Björn och kan liksom inte hålla sig från sig, för det här är så jävla uppåt väggarna fel.
Nej, den så var det verkligen. Ja. Du blir för triggad.
Ja.
Ja, vad fint att det landade så. Mm. Nej, men precis. Alltså, jag tror att om man uppfattar att det här är något som någon verkligen... Eller det är absolut nödvändigt på något vis för att man ska uppfattas som karismatisk. Det är en grundsten att man är... Att man framstår som väldigt, väldigt övertygad själv och lyckas liksom förmedla det då. Och att man har en så att säga, moralisk övertygelse att det här är den rätta saken att göra. Mm. Och vi pratade om Greta Thunberg lite tidigare i avsnittet. Där tänker jag, på den här punkten skårar hon ju 100 av 100.
Ja, mer än så om det möjligt är verkligen. Ja. Genom taket i övertygelse.
Ja, precis. Och det blir en så himla viktig del i liksom denna cocktail som är karisma. Så att det räcker väldigt långt. Och jag tänker till och med då att hennes, vad ska man säga, hon brukar ju själv framhålla de här liksom Asperger-dragen. Att hon inte är förmögen att, så att säga, hon klarar inte av att liksom kompromissa med... För hon vill uttrycka det som är sant. Och
hon säger som det är.
Hon säger som det är, liksom. Och att det blir inte en svaghet, utan ett enormt plus för henne.
Och så kan man ju nästan addera att det vi också tycker om i, som är storytelling och metaforer, förkroppsligar hon ju. Även om Greta själv kanske inte är årtusende storyteller, det vet jag inte. Men min bedömning av henne i media är inte storyteller på så sätt, utan mer faktateller, liksom, men på ett skickligt sätt. Så är ju hennes uppenbarelse, alltså vem hon är och var hon kom ifrån, en sjuhelvetes story. Och liksom metaforen, liksom, liten flicka, storbolag, alltså alla de där bitarna finns ju. Och det finns ju en, liksom ett narrativ som man kan se David Goliat, det finns liksom det där också, som ju hjälper alltså myten kring, vilket i sin tur blir en massa karisma till helheten.
Exakt, precis. Det är ju liksom perfekt storytelling, verkligen. Mm. Verkligen, David Goliat-grejen. Om man tänker sig att liksom en karisma-cocktail innehåller massa olika ingredienser, så har ju hon så väldigt mycket då av den här liksom moraliska övertygelse och bra story, så att det räcker väldigt, väldigt långt.
Verkligen. Punkt 4 då, på den här listan över hur du kan bli mer karismatisk enligt Antonakis.
Visa att du delar andras känslor, och det är ju då att validera på psykologspråk. Och det handlar ju dels då om att man ska liksom artikulera det som andra känner.
Och det här är det politikerna gör när de pratar om liksom average Joe i sin coal mine. Och jag vet hur ni are struggling out there.
Ta en sån som Martin Luther King.
Ja.
Jag lyssnade på en sån här P3-dokumentär om honom med ungarna när vi var ute och körde bil. Och gåsen, när det är det här I have a dream-talet. Du vet, när någon för första gången liksom artikulerar det som miljoner har gått runt och känt. Och de bara, ja men gud, det är någon som sätter ord på våra känslor sådär. Det blir ju en sån karismafest då, så att det liknar absolut ingenting. Jag tänker mig då att liksom göra en analys. Vad tycker, tänker, känner folk? Men sen så också måste man ju då liksom uttrycka det på ett bra sätt. Mm. Så att det är liksom tvåstegs raket. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Då raskar vi vidare till punkt nummer 5 på listan över hur du blir mer karismatisk. Sätt höga förväntningar och visa att du tror på dem.
Och här har vi det visionära. Vi behöver förändra det här systemet. Ja. Det är viktigt. Följ med mig. Och det går.
Ja,
liksom.
Ja precis. Mm. Jag kände nu, bara när du sa det där, att jag...
ville förändra systemet. Ja. Följa mig.
Ja, men det har verkligen något då. Att så här... bara spänna bågen och sen så visa att man så här tror på det själv då.
Just
att,
det.
Så här, vi kan göra det här.
Ja, fan vad hopp alltså.
Precis.
Fan, man behöver dem där.
Ja, och det var väl en sån grej som då Obama till exempel var.
Ja.
Byggde hela sin, det var hans liksom stora retoriska talepunkt. Sådär.
Ja, vi kan, det går, kom igen, följ. Och gud, fan vad man behöver det. Alltså efter dessa coronor och klimat och allt vad det är. Man behöver det så mycket så att man kanske är villig att följa vilken karismatisk ledare som helst rakt ner i helvetet.
Ja.
Då har vi punkt nummer 6 på listan över hur du blir mer karismatisk.
Använd kontraster. Också lite så här retorik, som en retorisk figur då.
Ja, det här låter nästan som så här håller du ett bra TED-talk.
Ja, exakt. Och jag menar, TED-talk-gänget har väl bra koll på karismaforskningen så att säga. Men då säga saker som, istället för att räkna timmarna vi lägger ner på det här, så bryr vi oss om det vi skapar tillsammans.
Alltså, jag fattar. Man förtydligar genom att det versus det.
Ja, precis. Vi kanske kan...
Istället för att sitta som en fågel i ett fågelbo så bygger vi en barkbåt.
Ja.
Var det bra? Nej.
Ja, jag vet inte. Ja. Men det kanske är skapligt tydligt. Tillräckligt tydligt för att vi ska kunna gå vidare till punkt 7.
Ja, och det gör vi nu. Så här får du mer karisma enligt Antonakis.
Att använda listor.
Åh, här sitter vi.
Ja, precis.
Kanonkarismatiska och lista på.
Det finns 11 sätt, Lina, att träna upp sin karisma.
Men, oh gud, förlåt, men nu vill jag nästan invända.
Ja, okej.
Okay. Jag menar, som jag står på en fest. Mm-hmm. Och så kliver Jullan fram. Jag bara, tja, hur har du haft i veckan? Jag har gjort 4 grejer. Nummer 1, i och för sig, kanske var lite karismatiskt när jag tänker på det. Eller? Nej, det här är ju Antonakis verksam i Lausanne. Mm-hmm. Men det låter väldigt amerikanskt.
Ja, jag vet inte. Alltså, jag, som gammal tidningsman tänker jag att jag minns hur effektivt det var att så här, i rubriker sätta in liksom, 9 sätt att... Sen så om man kan översätta det liksom, direkt till karisma, men så här, 9 sätt att, vad vet jag, liksom,
ja, nej, men, och jag har träna
upp dina vadmuskler. Alltså det blir då... Med ett sånt budskap är tanken då, så visar man att man har... Man ger liksom ett intryck av att ha koll på läget och att liksom kunna presentera hela bilden och så. Så att det är väl en del, alltså så här signalera kompetens på något vis.
Ja, och det här är inte vad vi vill berätta om på ett mingel när jag träffar Julia, utan det här är karisma alla ledare och få folk att följa. Och det stämmer mycket väl. Jag jobbade med Naturskyddsföreningen med den här kampanjen Byt till Eko, som de fortfarande håller på med så bra. Och där jobbade vi jättemycket med det. Så här, 8 myter, 10 sätt att, 5 saker som. Och det gick så jävla bra för att det kändes som att hela den här, så här hjälp, klimat, ekologiskt, allt det som är så här, för stort, för luddigt blev så här, aha, är det bara 3 grejer att veta? Är det bara 8 saker jag behöver göra? Finns det bara 12 myter? Att det var liksom lätt att svälja på något vis, det kändes tydligt.
Right. Mm.
Punkt 8 på hur det blir mer karismatik.
Att använda retoriska frågor.
Retoriska frågor?
Mm.
Så varför tror du att... Är det du gör med mig? Hela tiden i den här podden? Så vad tror du det beror på, Lina?
Ja, just det.
Och varje gång så känner jag mig utvald och tänker att gud, Björn värderar min lilla take på det här. Kul, jag känner mig sedd. Alltså verkligen.
Just det.
Även om jag ganska ofta går ut on the losing end för att jag faktiskt inte gissar rätt.
Nej.
Så är det ändå en mysig...
Ja, men visst, så här, din röst räknas. Den som frågar signalerar också någon slags liksom, trygghet och kompetens. Mm. Det här är en grej som jag brukar använda mig mycket av på föreläsningar själv. Säkert du också, för att man får också liksom, igång en dialog med... Så att publiken känner sig så här att vi är alla en del av det här.
Just det.
Det man också gör är att man skapar ju en förväntan, eller hur? Mm. Eller man kan använda det på det sättet också.
Mm, just det. Förväntar man också lite delaktighet.
Just det. Ja. Men när man slänger ut den frågan så då finns ju ett frågetecken.
Ja eller nej, ja eller nej.
Ja. Liksom bara, då, alltså man kan använda det så också. Ja. Det är som en dramaturgisk pryl att så här, slänga ut ett frågetecken i luften som gör att det väcker intresse på det sättet.
Ja. Vidare på listan över hur det blir mer karismatisk.
Då så är den sista punkten här på Antonakis lista handlar om kroppsspråk. Men eftersom det är en grej som Wiseman ägnar sig åt på en högre detaljnivå så tänker jag att vi går över till Wiseman nu.
Oh, vilken häftig twist. Genast. Och börjar vi om från nummer 1 på Wisemans lista över hur det blir med...
Ja, det kan vi göra för han har lite en annan liksom, han skär den här grejen på ett annat sätt.
Spännande. Hur blir du mer karismatisk enligt Wiseman nummer 1?
Wiseman börjar med att gå in på kroppsspråk då. Öppen kroppshållning, det vill säga inte det här liksom korsade ben, armar och så. Om man vill vara den här liksom pingstpastorn karismamässigt. Så öppen kroppshållning och att man står upprätt kroppshållning. Sådana grejer som jag faktiskt brukar öva med klienter ibland också då. Gärna händerna brett isär.
Mm.
Nu sitter jag och viftar här inne. Kan du känna?
Det är underbart.
Ja. Att liksom, jag sträcker ut med hela mitt vingspann nu. Och ja. Liksom
viftar. Det är övertygande.
Ja, det, visst är det?
Ja. Ja.
Och att man ska hålla händerna borta från ansiktet när man pratar.
För det signalerar nervositet och så vidare.
Just det, just det.
Jag ska säga att här vinner män lite för, vad heter det, när man springer för i ett lopp. För, de får förspel. Nej, det får de inte.
Försprång.
Försprång, tack. Mm. Jo, för att kvinnor har ju den här grejen tuttar som man antingen upplever som för små eller för stora eller för ditten datten, och man kanske, ja men att säga, att ha den där bra kroppshållningen som du nu illustrerar genom en otroligt rak rygg, det är lite, typ lite utsatt som rutta. Alltså i takt med att jag fick rattar så försvann hela min fina hållning för att man liksom började så här, ja. Oh, det här är liksom någonting som kommer att, jag kommer få fan för detta. Mm. På det ena eller andra sättet. Så nu gäller det att liksom skila, gömma och kura ihop sig. Dumt!
Ja.
Mm. Man kan köpa ett gummiband som ser ut ungefär som en åtta. Bred sort resårband. Där man trär in varje arm i en ögla. Och korsar på ryggen. Och så får man liksom en bättre hållning.
Ja, ja.
Den ska jag köpa.
Just det. Jag tror att den är väl också, vad säger man, unisex, va?
Ja, det är, ja, precis. Den är för människor med säckig hållning som jag till exempel. Wisemans tips på hur du blir mer karismatisk nummer två.
Då pratar han om hur man som en karismatisk wannabe ska bete sig tillsammans med en annan person.
Ah,
som
intressant.
Till exempel när den här företagspersonen, killen som jag pratade om, ja. När vi träffades på tumman hand för första gången
och han
verkligen skärmade mig så. För då gjorde han precis allt det här. Låt folk få en känsla av att de är betydelsefulla och att du tycker om att vara i deras sällskap. Hur gör man det då?
Hej, fan vad kul Björn att du tog dig tid att träffa mig, företagsledare. Åh, vad gött, du skulle vilja sitta här och fika.
Ja, ah, så kan man göra.
Men så hade inte du gjort det.
Nej, men absolut. Ja. Men det han säger då, Wiseman, är att man ska försöka att plocka fram sitt mest genuina leende. Det kan vara svårt. Som du vet, jag är väldigt utmanad av det. Att, så att säga, på beställningar, jag kan inte le på bild och sådär.
Nej, men du ler jättemycket i... Så länge man inte har en kamera framför sig så är du ju jättebra på
det. Men jag blir så himla, det är något med så här foto, jag blir självmedveten och får svårt att le. Jag tror att jag blir lite trotsig också. Jag får göra någon ordentlig liksom, introspektiv analys av mig själv och jobba med mig själv lite grann där, helt enkelt. Men att försöka liksom le genuint.
Visa glädje.
Ja, visa tänderna liksom. Vi har de här liksom valideringsteknikerna, det vill säga att liksom humma, nicka, visa att man lyssnar. Mm. Det där är ju en supergrej. Jag pratade med min kompis Dotter i något tidigare avsnitt som är bäst på det där. Ja. Man känner sig som den viktigaste personen i världen när man berättar om vilken frukost man åt.
Och Totte kanske ibland även driver av ett litet... alltså så här, även fast liksom, det inte var ett skämt det du sa så... Gud, du påverkar mig, Björn, när du pratar.
Och en annan grej som Totte gör då är att han liksom håller ögonkontakt. Alltså han liksom visar med sina ögon att det är fullt fokus på dig nu när du berättar det här. Jag är så intresserad av vad som ska komma. Och sen har vi den här grejen som är att man tar lätt på överarmen.
Just det, och det här vi tidigare pratat om, att det är överarmen och inget annat för att vara på den säkra sidan.
Ja, lite så. Mm. Men den är faktiskt mysig.
Mm, den är jättemysig. Ja,
jag gör det. Jag brukar observera när andra gör det. Och jag tycker att det är jättehärligt alltid. Mm. Sådär. Så att det är några olika sätt att få folk att känna att du är betydelsefull. Det är ju verkligen en det ger skjuts i karismabyggandet. Det är en viktig del att folk känner att jag är viktig för den karismatiska personen. Det är en del av karisman.
Ja, och det är jättebra. För att annars tänker man att kring karisma, att det ska vara så här ett showmanus liksom. Mm. Du som vill vara karismatisk ska liksom showa på det här sättet. Men det här är ju så här, mer, så här är du en bra lyssnare och får en annan människa att må bra.
Ja.
Karisma.
Varför är Oprah karismatisk? Därför att liksom vem som än sitter i stolen bredvid henne.
Ja, hon får den att känna sig så intressant.
Eller hur?
Och får mig att tycka att den är så intressant, även om den inte är det. Ja.
Och man känner att om man satt där själv så skulle man förmodligen få samma grej. Så att vi säger att Oprah är varm, men de mikrobeteenden hon ägnar sig åt är ju de här.
Just det. Mm. Intressant. Wow.
Ja, precis. Åh,
haha. Klapp på axel.
Ögonkontakt.
Ja. Mm. Wisemans nästa punkt, jag tror att vi är inne på nummer tre för hur du blir mer karismatisk.
Och då är det hur man ska bete sig i en grupp. Mm. Med en grupp människor. Det förra handlade om individen. Och då säger han så här, för att framstå som bekväm i den här ledarrollen då, så ska du gärna röra dig i rummet för att framstå som liksom entusiastisk eller energirik sådär. Gärna liksom böja det lite framåt kan man göra.
Igen har vi ett brött problematik, men absolut.
För att liksom signalera också sådär energi, att man är liksom lite framåt. Vi hörde begreppet att hur var den personen i mötet? Ja, men han kändes väldigt, eller hon kändes väldigt framåtlutad.
Och eller på hur? Och liksom, ja visst. Mm.
Och så säga den sådär, fysiska manifestationen av det är ju att vara fysiskt framåtlutad. Så och sen så att vara noggrann med att titta på alla i rummet.
Mm.
Om man inte, alltså min uppmärksamhet är fördelad på alla er. Ni är alla viktiga för mig. Så.
Och det är så jävla tjusigt när folk lyckas med det. Till exempel på en middag. Att man, det blir jättebesvärande om man känner att man är den som får tittet. Och någon annan får det inte. Medan som jag ser att du, Björn, jätteskickligt fördelar tittet mot alla. Även fast jag får mindre titt så tycker jag att du är en väldigt mycket härligare person. Och då är vi inne på punkt nummer 4 för hur man blir mer karismatisk enligt Wiseman.
Och då handlar det om the message, budskapet.
Mm.
Och om det säger han att man ska ta sig förbi status quo. Det som är liksom
det självklara,
det självklara,
det platta, det redan givna.
Det redan givna. Man behöver vara en person som gör skillnad eller uttrycker ett sånt budskap.
Mm.
Att man vill göra det.
Mm.
Man får gärna vara lite kontroversiell.
Mm.
Eller nyskapande på något sätt. Samtidigt ska det vara enkelt att förstå. Mm. Alltså budskapet ska liksom inte vara krångligt.
Nej, och där har man ju metaforerna till hjälp.
Ja,
från Antonakis.
Ja.
Mm.
Så om du startar ditt politiska parti då, så din ingång kan vara att alla säger att det är fel att sprätta djuröron från bebiskläder.
Just det.
Jag säger att de har fel.
Mm. Det vi behöver nu allihop är öronlösa bebiskläder.
Ja.
Och jag tror att vi kan komma dit om vi alla hjälps åt. Jag vet att vi kan det.
Så karismatiskt.
Ja. Och då, Björn, är det dags för sista punkten på Wisemans lista över hur man blir mer karismatisk.
Där pratar han om talet.
The speech eller the talking?
Alltså både och.
Okay.
Ja. Här tangerar han på många punkter det som Antonakis säger.
Mm.
Det är skönt att det känns som att de hänger ihop båda två. Det är ingen, de bara kompletterar varandra. Det är därför jag vill ha med båda. Men att man ska vara lite självklarheter då kanske. Men att man ska vara tydlig, kärnfull. Alltså inte överförklara.
Mm.
Att man ska vara forceful.
Kraftfull.
Där tänker man ingår sånt som liksom tala volymstarkt och så.
Ja.
Det är det här lejonets rytande istället för ankans kvackande som vi pratade om tidigare.
Det var otroligt raffinerad och avancerad liknelse.
Han pratade också om så här, vikten av bildspråk, det vill säga metaforer och liknelser.
Mm.
Ska vi bara stanna vid det då i en sekund? Vi har redan pratat om det. Men alltså, om man tänker efter alla skickliga retoriker, de gör ju det jämt.
Visst.
För den här sista grejen då tyckte jag var väldigt kul och intressant. Så här, när vi pratar om självsäkerhet och också när jag jobbar med självsäkerhet, så assertiva beteenden på psykologspråk i kliniken, så brukar det här med att så här, tala långsamt, liksom öva på att tala långsamt, ta airtime, att på något sätt signalera att jag är en person som är värd att uppta er tid. Jag kommer inte prata så snabbt nu. Ett tips jag brukar jobba med där. Och det tycker jag kan illustrera då skillnaden mellan det här med självsäkerhet och det karismatiska.
Just det.
För att han säger så här, använd ett högt tempo i talet.
Ja, gud, då blir jag jätteglad.
Mm. Men bromsa in ibland för att skapa så att säga spänning eller dramatik eller för att inskärpa en poäng. Att köra på lite, att liksom prata på sådär. Att det är ett sätt att liksom signalera att man har energi, menar han då, Wiseman.
Jag ska skicka fram blombud till honom. För att det är alldeles för många avsnitt där vi har konstaterat att det är dåligt att prata snabbt. Och jag försöker prata långsamt, men jag kan liksom inte. Jag tycker att det är roligare att säga mycket.
Alltså, jag tror att man får verkligen liksom tänka till. Sådär. För att det finns ju verkligen dåligt att prata snabbt. Det vill säga, nu pratar jag jättesnabbt för att jag är nervös och vill att det här ska bli avklarat så fort som möjligt.
Just det.
Vi har det. Vi har det liksom överförklarande prata snabbt. Som är, jag är så osäker på mig själv så att nu måste jag bara slänga in 1000 olika förklaringar till varför jag är sen. Jag tänker mig att det finns också det här prata snabbt för att jag har så, alltså jag brinner så för det här.
Mm.
Alltså jag går igång något så otroligt på det här. Jag är så moraliskt övertygad om att jag har något viktigt att säga nu. Så jag tänker bara kul spruta ner er med mina viktiga ord. Men då ett så här retoriskt karismagrepp. Ja. Alltså just det här att liksom kombinera det med att man bara stannar upp.
Ja.
Och bara säger sitt huvudbudskap igen.
Det ska jag testa.
Djuröronen måste bort från bebiskläderna.
Ja. Djuröronen måste bort från bebiskläderna. Inga fler djuröron på kläder. Vi kan. Det går.
Vi kan göra det tillsammans.
Vi kan göra det tillsammans. Tillsammans är vi starka.
Så det om detta, det var listan.
Kul! Fulla av karisma, kunskap lämnar vi er lyssnare och hoppas att ni lyssnar på oss igen på fredag i fredagsfrågan och nästa onsdag. För er som är intresserade av mer på detta ämne och vill lyssna vidare prick nu, då kan ni lyssna på vårt avsnitt nummer 20 som handlar om hur du blir omtyckt. Eller vårt avsnitt om hur du framstår som mer självsäker, och det är avsnitt nummer 23. Vi har även svarat på en fråga om hur man kan träna upp sin utstrålning. Och det är en fredagsfråga som heter just det, kan jag träna upp min utstrålning? Tack så mycket, säger jag, Lina Thomsgård, psykolog och författare Björn Hedensjö som sitter mittemot mig. Och vår producent Clara Wallin samt vår eminenta klippare Peter Malmqvist. Och vi har spelat in detta avsnitt hos Beppo. Följ oss på Instagram där vi heter Dumma Människor, så får ni veta mer och kan ibland hjälpa oss i vår research inför programmen. Stort tack! Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.